Du lyssnar på Radio Independent Living. Att göra väl eller välgörenhetsskrammel är ett program om insamlingars vara eller inte vara. Vem gagnar dem egentligen? ...1997 startar insamlingarna till kronprinsessan Victorias fond. De donerade pengarna ska gå till att ge funktionshindrade en meningsfull fritid. Fonden blir droppen som får bägaren att rinna över för förbundet Unga rörelsehindrade. Och något år senare startar de själva stackars Victoria-fonden i ett motdrag. Välgörenhet är av ondo, anser de. Men inom handikapprörelsen finns också andra åsikter.
Välgörenhet är när man ger pengar för att man tycker synd om en person.
Välgörenhet för mig står för ojämlikhet på något sätt. Det står för en obalans i samhället som har gjort en situation där vissa kan ge utav sitt välstånd och andra ska ta emot och vara tacksamma.
Välgörenhet, det låter så negativt. Fast å andra sidan kanske välgörenhet. På något sätt att göra en annan människa väl är ju också något fint. Någonting som jag tycker om.
Vi träffar Jonas Franksson en het sommardag utanför Unga rörelsehindrades kansli. När vi möts är Jonas fortfarande ordförande i förbundet. Till hösten ska han lämna posten till Veronica Svensk. Ämnet är välgörenhetsinsamlingar. Vi börjar med att diskutera kronprinsessan Victoria och hennes fond.
Det är en ung människa, hon måste vara i din ålder.
Hon är exakt lika, får jag säga. Dessutom har hon sin pojkvän i Ockelbo, alltså det är den orten som jag kommer ifrån. Han här stämmer från exakt samma ort, så att det är lite lustigt.
Lite komiskt. Ja, men ändå, alltså, hon är exakt lika gammal som du. Ja. Hon har en pojkvän som kommer från...
Alltså,
det kunde
varit
du egentligen.
Ja. Nej, det kunde inte
varit
jag.
Där har man ju skapat en ny sån här insamling.
Mm.
Som har alltså enbart hennes namn då.
Mm.
Vad är det den heter? Den heter?
Ja, det är Victoria-fonden. Ja, den instiftades ju på hennes födelsedag när hon fyllde 20 och då... Det var ju samma som jag fyllde 20, det var 97. Man ska inte säga att jag menar, det kommer inte från ett, uppstår inte ett vakuum på sådana här saker. Det är det som du säger, så är det ju en historia i det här att man alltid på något sätt har haft de här typer av välgörenhetsfonder. Och jag menar, vi är en av de få grupperna idag som man kan ha sådana här välgörenhetssamlingar för som det fortfarande skulle fungera för, eftersom vi är en av de få grupperna som tidigare inte har gjort motstånd mot detta, utan mer eller mindre legitimerat det, och också i modern tid. Och jag minns den första välgörenhetsinsamlingen som jag har något sånt här direkt minne av som var riktade mot oss var ju den här RBUs insamling i början av 90-talet. Ja, precis. De hade något som heter Kalas där också, med en stor insamling. Sen hade de ju radiohjälpsinsamling. Det var det på i 2-3 månader. Det var ju bak på alla mörkpaketen. Det var stor utrymme för detta i tv med olika såna här novellfilmer, dokumentärfilmer, det ena med det andra. Alltså det var en mycket, egentligen en än mer offensiv drive än vad det har varit kring Victoria-fonden, så att säga. Och där fanns ju allt det som senare kom tillbaka i Victoria-fonden då. Känslan över att funktionshindrade som en svag grupp som man på något sätt skulle hjälpa så att vi skulle må bättre då. Sen efter det så kom ju också den här nyckelpigskampanjen. ifrån NOR. Den här viruskampanjen var ändå 92. NORs kampanj var 96. Och året efter det så kom Victoriafonden. Jag tycker alltså på något sätt att det inte är så märkligt. Dels med kungahusets tradition, dels med detta att det då var såna här stora insamlingar, radiohjälpsinsamlingar, som var legitimerade från handikapprörelsen själva från första början. Samt det då att Silvia har ju fått något slags rykte om att vara funktionshindrades egen skyddsängel på något sätt. Alltså. Framförallt har det väl varit de här supercripples, de här idrottsrörelsen och så, som hon har tagit under sina vingar tidigare och så. Där fanns det också någon slags den här idé om att mor lämnar över till dotter. Och jag tror inte att man tänkte överhuvudtaget på att det här skulle vara någon form av kontroversiell insamling. Framförallt i och med att det har inte varit någon motstånd mot sådana här värdeinsamlingar tidigare. Och inget motstånd mot vad drottning Silvia har varit. Utan hon har fått oerhört mycket goodwill mot vad hon har gjort. Och sen vet jag att det var lite bråk kring det här med bröllopsfonden. Men det var väldigt länge sedan. Och sen då att... handikapprörelsen då, de gör såna här insamlingar själva. Men det som gjorde att för mig att kungahuset var droppen, det var ju dels då för att det var liksom på något sätt tredje gången gilt. Dels för att det helt plötsligt gick ifrån att vara ett handikappförbund där det var, man visserligen kan kritisera, men det är mycket mer som att liksom kasta paj på varandra så att säga. Det är mycket på något sätt svårare att angripa. Och dels för att det är en stor maktinstitution ändå, som kungahuset faktiskt fortfarande är i vårt samhälle, som har oerhört mycket sympatier i vårt samhälle, som står för någonting som de flesta människor då anser vara gott. Och att de plötsligt legitimerar den här typen av insamling, då kände man på något sätt att det här måste man göra någonting åt. Jag tyckte det var extra illa så att säga.
När du började samla in pengar till mig så började jag samla in pengar till dig, skriver Jonas några veckor efter vårt samtal i en artikel i Aftonbladet. I ett motdrag för att försöka skapa debatt instiftar Förbundet Unga Rörelsehindrade stackars Victoriafonden. Man pekar på att även en ärftlig titel som kronprinsessa innebär begränsningar i rörelsefriheten. Och att Victoria kanske också behöver lite stöd för att få en meningsfull fritid. Det är tydligt att Jonas Franksson och Förbundet Unga Rörelsehindrade ser kronprinsessan Victorias fond och kungahusets välgörenhetsengagemang som ett allvarligt hot mot funktionshindrades ställning i samhället. Kungahuset består inte av vilka Svensson som helst för dem. Det representerar en maktposition i vårt samhälle. En makt som legitimerar, förstärker och förvärrar synen på funktionshindrade.
Om kungahuset går ut och säger att vi inte har någon bra fritid till exempel. Att vi är en svag grupp, att man måste hjälpa oss, att värdigheten sätt att göra det, då är det ett bevis för att det är så. Kungahuset är dessutom extra farligt eftersom man anses vara en opolitisk institution. Och att det är oerhört mycket diskussioner om det här med att man inte får överhuvudtaget göra någonting politiskt att kungahuset överhuvudtaget inte får göra något politiskt. Och då när de då går det ut och startar en sån här fond, så blir det då som ett sätt att säga att det här är inte en politisk fråga. Det här är så pass okontroversiellt så det här är en av de få sakerna som kungahuset kan ägna sig åt. Den här värderingen är helt legitim. Det finns inget politiskt kontroversiellt med denna tanke överhuvudtaget. Det är vad som sägs. när man får starta en sån här.
I artikeln utvecklar Jonas sina tankar. Ett försök att direkt förklara för vår kronprinsessa vad han anser att hennes fond får för resultat. Han skriver: jag har sett dig en gång i Ockelbo. När jag var på väg till min farmors grav svischade du förbi i en bil. Jag önskar att jag hunnit stoppa dig så att jag hade kunnat förklara vad din insamling gör med människors attityder och med vårt självförtroende. Vi hade kunnat sätta oss på serveringen vid sjöbacken där jag tror att du har varit. Jag hade kunnat berätta för dig att pengar ibland gör mer skada än nytta. Jag hade kunnat berätta om min rädsla för att ännu fler personer ska börja tycka synd om mig och inte kunna se att jag är på samma nivå som andra. Jag skulle förklara att varje gång jag eller mina kamrater ser något om fonden på tv eller på mjölkförpackningar så känns det som att du trampar på vårt människovärde. Men Jonas och förbundet Unga rörelsehindrade är också medvetna om att alla inte tycker som dem. Alla ser inte kungahuset som en institution. Och han fortsätter: jag skulle också berätta att det finns folk som tycker att vi var taskiga mot dig när vi instiftade vår fond. Folk som tycker synd om dig och menar att du inte vet vad du gör. Som om du vore mindre vetande fast du är fullvuxen. Det är samma attityd som folk kan ha gentemot mig. Vi skulle ha skrattat åt att det finns så mycket fördomar om oss. Sen skulle vi bestämma oss för att vi inte ville spä på dessa fördomar mer. Att vi ville förändra världen så att vi blev mer jämlika istället för tvärtom. Nej, alla ser inte kungahuset som en maktinstitution. En del, även inom handikapprörelsen, ser kungafamiljen som vanliga individer. Inte en del av ett maktsystem, utan som enskilda personer. Agneta Mbiamba är ordförande i RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. En föräldraorganisation ansvarig för kalaskampanjen och stödjande till Victoria-fonden. Hon ser Victoria och insamlingen från en annan sida.
Alltså, vad jag tänker så här, jag ser ju glädjen i barnen när man får synas. Och för mig kan det ibland kännas så här, ni ska få se, de här barnen är precis som alla andra barn. Gläds, skrattar, pratar, vill ha roligt och så. Och glädjen när många av barnen fick träffa Victoria som en jättefin ung kvinna tycker jag. Och sen lägger jag inga värderingar, inte på kungahus, ingenting så. Jag ser henne som person, som människa. När barnen fick träffa henne. Och de träffade henne som vilken ung kvinna som helst. Fast de visste ju att det var en kronprinsessa och så. Och det var så helt otroligt. Och när barnen ser sig själva på tv. Titta, där är jag. Jag syns. Jag finns. Jag är viktig åtminstone några minuter per år. Och det är helt otroligt. Och jag tror inte att det påverkar barnen på det sättet negativt på något sätt. Utan tvärtom. En gång får de vara med och synas och vara viktiga. Vad jag kan tycka är tråkigt då, det är ju att man går ut mot en enskild människa. Att peka ut henne enskilt, det tycker inte jag. Man kan ha synpunkter på fonder i sig. Men henne enskilt så som blir som ett varumärke, jag har svårt för det. Jag kan inte gå med på det. Jag skulle önska att jag levde i en värld tillsammans med Jonas Franksson och alla andra. Där vi inte var beroende av att få in medel från olika håll.
Hur är det att vara med och delta i insamlingssammanhang om man är ett barn med funktionshinder? Veronica Svensk är uppvuxen i en familj där föräldrarna varit engagerade i RBU. Vi träffar henne hemma i hennes och sambons hus för ett samtal om detta och mycket annat.
Du är född med ditt funktionshinder.
Ja, jag har en skala. Mm.
Du har deltagit i sina insamlingsgalor, eller hur?
Ja, tyvärr.
Kan du berätta om det?
Det kan jag göra.
Är det okej?
Ja, det är okej. Mm. Jag har inga problem att berätta om det. Mina föräldrar vet var jag står. Till det är lugnt. Mm. Mamma och pappa har varit väldigt aktiva i RBU i flera år. Mm. Och 92 så gjorde man en insamling för att främja barn och ungdomars fritid. Och jag var 12 år då, så jag var inte så där vansinnigt insatt i politiken heller. Jag visste inte liksom vad det var egentligen, utan jag tyckte att det verkade mest flummigt och spännande och var med på tv och sådär. Så jag var med, det som är med på en trailer som gick, de hade sådana små, korta reklaminslag kan man väl kalla det för. Och där var jag med om en som handlade om att jag tror att han hade något med båtresa. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag satt i alla fall vid vattnet och tittade ut över vattnet. Och jag har för mig att det var att den här texten till den här bilden är någonting i stil med att ja, men Veronica vill också kunna åka båt eller bad. Eller, jag kommer inte ihåg vad det var. Och det är så kränkande så intressant egentligen. Den andra grejen var att jag var med på det här stora tv-programmet som man hade när man avslutade med balen.
Var det kalas?
Ja, det var kalas. Det var med där. Och då var jag 6 stycken av Sveriges bästa dansare. Och jösses vad de var snygga. Killarna i alla fall. Så att jag och min syster hade väldigt trevligt kul. Hon kunde titta på tjejerna och jag kunde titta på killarna. Perfekt. Och det var så... skulle de ha 3 stycken rundstolar med varom jag var en av dem. Därför att de vill ha en rundstol där. Och det är kanske inte så lätt att hitta personer. De 13 år som kör säkert bra och som vill ställa upp. Alltså det är ganska många bitar som ska platsa där. Mm. Så då frågade de mig. Jag tyckte väl det tyckte jag var skitkul. Det var jättekul att vara med på. Men jag kan säga att jag ska inte ställa upp på det syftet igen. Därför att syftet är fel. Mm.
Men du kommer ihåg det som någonting roligt.
Det är det. Och jag kommer ihåg att det var väldigt mycket feststämning i lokalen. Alltså det var som party time. Mer än så. Det var liksom... och det är som jag säger, jag var inte insatt i hur samhället så att säga fungerade då.
Du var för liten.
Jag var för liten.
Har du sett det här efteråt när du var i sin ålder?
Ja.
Mm. Vad tycker du nu?
Jag minns det fortfarande väldigt kul. Men jag tycker att hela galan är liksom uppbyggd på hur lyckliga de här barnen blir när de gör saker. Och man pratar om att det omöjliga ska bli möjligt. Det är liksom temat i mina kalas. Och det är bra att ha ett motto. Men man kanske också ska tänka på hur man använder detta motto och i vilket sammanhang. För att RBU är ett ställe som heter Mättingen. Den här fritidsanläggningen hade man nog fått pengar till. Jag skulle bli mycket gladare om man kunde göra det åt en någon annan som redan finns där de flesta åker till. Om man kunde göra det hotellet anpassat istället för att göra en speciell anläggning. Jag menar, vi pratar om, alltså, man pratar om att man inte vill segregera. Men man segregerar själv genom att göra en speciell anläggning för familjer och barn som kommer senare. Tjena. Det där kan jag känna lite grann att då har man liksom missat poängen på det sätt. För det säger man det här sak och man kräver att alla andra ska göra det. Men man gör inte det själv.
Det är tydligt att det finns åtminstone 2 sätt att se på det här. Unga rörelsehindrade ser det utifrån maktrelationer. För dem blir insamlingen inte endast en bekräftelse på ojämlikheten. Den blir ett verktyg som upprätthåller den. För RBU verkar den endast ha betydelse som en möjlighet att få in de resurser Riksförbundet så desperat behöver. Utöver detta tycks RBU knappast anse att insamlingar har någon effekt, vare sig positivt eller negativt.
Alltså vi har inga syften med insamling. Vi ökar våra intäkter för att kunna bedriva ett intressepolitiskt arbete. För att tydliggöra för hur det ser ut för våra familjer som har barn och ungdomar med funktionshinder. Varenda dag får jag telefonsamtal och mejl av människor som blir kränkta i sina omsorger om sina barn. Där de inte får den hjälp de behöver. Och då ska man veta innan man, de allra flesta, innan man går till kommunen, till sina handläggare och ber om hjälp. Då har man tömt sina egna marginaler. Och vad gör det mot barnen när föräldrarna inte orkar längre, när syskon inte orkar längre? Vad gör det för självkänslan? Ska vi då sitta med armarna kors och säga att nej, men vi tänker inte se till att vi har pengar. Vi kan inte hjälpa till för att vi har inga pengar. Jag tänker se till så att vi har pengar så att vi kan hjälpa familjerna. Vi ska inte skämmas. Det är för att jag tror att det här beror på att det finns ingen kunskap i samhället om hur familjerna lever. Många tror att alla som har barn med funktionshinder har det jättebra i vårt samhälle idag. Och det är inte så.
I flera av samtalen som ligger till grund för det här programmet återkommer hänvisningar till syftet bakom insamlingar. Och hur de genomförs. Skillnaden mellan att skänka en slant till välgörande ändamål och att sponsra en verksamhet är också något som återkommer. RBUs insamlade medel går ju till aktiviteter och Agneta tycker inte det är någon direkt skillnad på detta och annan insamlingsverksamhet, ibland kallad sponsring. Veronica har dock en bestämd uppfattning om skillnaden och var i den ligger.
Välgörenhet är när man ger pengar för att man tycker synd om en person. Och jag säger inte att människor inte ska hjälpa varandra, för det är inte det det handlar om. Utan det handlar om synen på grupperna av personer som välgörenhet gäller. Och jag tycker att det är skillnad på välgörenhet och sponsring. Mm. Därför att om man sponsrar så sponsrar man saken. Om man sponsrar det personen gör. Välgörenhet är för mig väldigt negativ. Alltså det är lite så att trycka ner attityd. Att, oj, du kan inte klara det själv. Och sen tycker jag att välgörenhet kan innebära att de som är högst ansvariga, till exempel staten, inte tar sitt ansvar.
Klassisk välgörenhet i Sverige, det är ju sina insamlingsskalor.
Mm.
De klassiska insamlingsskalorna, de samlar ju till forskning för att kanske hitta ett botemedel på någon viss sjukdom. De samlar till barnhem. De samlar till funktionshindrades meningsfulla fritid.
Mm.
Så vidare. Inte det att ge pengar till saken då?
Nej. Jag tycker man ger pengar till fel saker. Då fråntar man till exempel att vi talar med funktionshindrades fritid.
Mm.
Vi kan ta ett ringhus som exempel. Så säger vi att för att en del personer med till exempel rörelsehinderskapen är rida så krävs det en viss anpassning. Du kanske behöver en speciell sadel. Du behöver att det inte finns trösklar in. Du kanske behöver mer utrymme. Men det här är någonting som ägarna till stället ska se till. Sen tycker jag att man ska kunna antingen ta pengar till det om man räknar in det projektet när man bygger någonting. Och jag tycker att det borde vara självklart. Och det är inte att ge pengar till saken. Därför att då kan man säga att då skjuter man över ansvaret på allihopa. Du säger att men du har väl 100 kronor i din privata ficka. Då kan du skänka till den här stackars flickan i ljust hår så hon får rida den här varv. Och det är inte riktigt så
som man vill bli behandlad, utan jag tycker det är ganska självklart att människor som äger ett ställe också ska se till att alla kan vistas där.
Det Veronica säger känns förstås rätt. Ingen vill väl bli sedd som en stackare. Inte ska man behöva göra sig till en ynkedom för att få delta i fritidsaktiviteter. Men lätt är det inte att se skillnaden.
Om min syster tigger in pengar till sin fotbollsklubb för sina flickor. Om jag tigger in pengar till andra som behöver komma på läger. Vad är skillnaden?
Du har lyssnat på Att göra väl eller välgörenhetsskrammel. I programmet deltog Jonas Franksson, Agneta Mbiamba och Veronica Svensk. Intervjuer och research gjordes av Susanne Berg och Farah Jahanmahan. Radio Independent Living hittar du på www.independentliving.org.